Hej och välkomna tillbaka till podden om högkänsliga barn. Hej Tina.
Hej Jossan. Hur är läget?
Det är bra. Hur är det själv?
Härligt, det är bra här med. Idag ska vi ju prata om överstimulering. Och det är ju ett stort ämne och ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat. Där vi har mycket att prata om. Jag tänkte att vi skulle börja idag med att läsa upp en liten kort text från Sveriges förening för högkänsliga. Som har gjort en liten broschyr om det högkänsliga barnet. Och de skriver så här om just överstimulering. Högkänsliga barn blir lättare överstimulerade än andra barn. Men de reagerar olika på överstimuleringen. En del barn blir uppvarvade och hyperaktiva. Medan andra blir stilla och drar sig undan. Överstimulering kan visa sig i vardagen. När det händer mycket på samma gång eller när barnet utsätts för många sinnesuttryck. Som till exempel ljud eller dofter. Det kan också visa sig vid förändringar i livssituationen. Till exempel när de börjar i förskola eller skola eller flyttar till ett nytt hem. Högkänsliga barn behöver inte ha lika mycket stimulering och lika många aktiviteter som andra barn. De behöver ha fler pauser mellan aktiviteterna för att smälta intrycken och mer sömn. Efter en dag i förskolan eller skolan är många högkänsliga barn så trötta att de inte orkar med fler sociala kontakter eller fritidsaktiviteter.
Och överstimulering är alltså en stressreaktion som handlar om att det har blivit för mycket intryck och stimuli utan tillräcklig återhämtning. Så att det blir som en overload för hjärnan kan man säga. Elaine Aron, som var den som myntade uttrycket highly sensitive person, har skrivit en bok som heter Den högkänsliga människan. Och där står det så här. Högkänsliga barn upplever fler korta ögonblick av överstimulering, vilket medför ökat adrenalin. Men de mår bra ändå om de känner sig trygga. Men när ett högkänsligt barn, eller vilket barn som helst, är otryggt, förvandlas kortvarig överstimulering till långvarig sådan, vilket gör att kortisolet ökar. Så småningom blir också serotoninet förbrukat. Och det är så här att när adrenalinet väl har gått i topp och den här stressreaktionen har kommit liksom till barnet, så tar det ungefär 20 minuter innan adrenalinnivån sjunker igen till normal nivå. Så att det tar en stund att hämta tillbaka sig efter man har blivit överstimulerad. Elaine skriver i någon av sina böcker att hon jämför med om man är på en fruktsorteringsfabrik där det kommer frukter på löpande band, apelsiner till exempel, i olika storlekar och former och olika färgnyanser. Och så ska man sortera ut dem i olika lådor beroende på, som sagt, färg och form och så. Så kommer de på det här rullbandet i ett jämnt tempo, och en person som inte är högkänslig har kanske ungefär 5 lådor att sortera de här olika apelsinerna i. Medan en person som är högkänslig har kanske 25 olika, beroende på att man tar in så mycket små nyanser. Och det går väl an så länge de här apelsinerna kommer i jämn takt, att man hinner sortera ut i alla de här 25 facken. Men när det kommer för många apelsiner på det här bandet på en gång, så hinner man inte med den här djupa bearbetningen att sortera ut i alla de här olika facken. Och då faller allting och man blir överstimulerad.
Det kan bli lite kaos.
Ja, precis.
Och det är ju det här med att överstimulering, det kan ju lätt feltolkas som rädsla. Men det är ju viktigt att blanda ihop de två. Men däremot kan rädsla, precis som andra känslor, skapa överstimulering. Och där har vi också ett exempel från den högkänsliga människan, den här boken som Elaine har skrivit. Vi tror ofta att överstimulering beror på rädsla. Vi inser inte att vår hjärtklappning kan bero på ren och skär ansträngning av att bearbeta så pass mycket extra stimuli, precis som du var inne på med fruktsorteringen. En annan aspekt är att människor antar att vi är rädda när de ser att vi är överstimulerade, och då antar vi också det. Sedan när vi har slagit fast att vi är rädda blir vi ännu mer överstimulerade, och i fortsättningen undviker vi den situationen fastän vi kanske hade lugnat ner oss om vi hade stannat kvar i den och vant oss vid den. Och där är det ju viktigt just det här med att ta i långsam takt, något som man är rädd för. Och långsamt vänja sig vid det så att man inte undviker situationer. Olika exempel då på situationer som kan leda till överstimulering kan ju vara så när det händer för mycket saker på en gång. Då kan vi ju bli överstimulerade. Och det kan också vara att när det är för mycket nya intryck, till exempel många nya personer. Det kan vara till exempel ett barn om man ska gå på fest och ett barn som inte vill gå in på festen för att det är för mycket personer där inne och vill helt enkelt undvika att gå in på festen. Och då kan det vara lite knepigt som förälder att hantera den stationen när det är någon som inte vill gå in och hälsa och ta alla i handen och sådär. Det kan också vara nya situationer som är obekanta. Att det är en oro hos barnet. Till exempel om man ska hem till någon på en middag och man aldrig träffat den familjen innan. Och där kan det också vara så att barnet då inte vill gå in för att det är en oroande situation. Det kan också vara när det är brist på basbehoven som sömn och mat. Och sen kan det också vara att när det är en besvikelse när någonting inte blir som man förväntar sig. Och precis det var vi också inne på just med besvikelse i förra avsnittet. Och sen kan det också vara när man inte har lagt in då återhämtning i schemat. Att man har helt enkelt inte prioriterat att återhämta.
Och överstimulering kan som sagt visa sig väldigt olika hos olika barn och i olika situationer. Men olika tecken då på överstimulering eller hur det kan uttrycka sig kan vara till exempel genom hyperaktivitet, svårighet att fokusera och koncentrera sig, känsloutbrott och raserianfall, tystnad och inåtvändhet, magproblem och huvudvärk, gråt, rädsla, känsla av panik eller ångest, övergeneraliseringar, flyktbeteende, kasta eller ta sönder saker, sparka, slå eller bita andra eller sig själv, en ovilja att samarbeta, matvägran eller att man använder ett opassande språk. Och det står också i en bok som heter Sensitiva barn. Högkänsliga barn kan också reagera med att bli utåtagerande. Till exempel när de upplever att föräldrarna har för höga förväntningar på dem, om barnen känner sig pressade eller upplever för mycket stress. I en bok som heter Höjsensitiva barn i Barnehagen och Hjemme. Det finns tyvärr inte så mycket svenska böcker än så länge om högkänsliga barn. Nej. Så att vi läser på engelska och norska och lite allt möjligt.
Och danska.
Men vi har försökt att översätta det här till er. Då står det så här. Om barnet är extrovert och högkänsligt kan det vara svårt att se skillnad på när barnet är vanligt aktivt och när det är överaktivt på grund av överstimulering. Men jag tänker att det handlar mycket om vilken relation man har till barnet. Om man har bra koll på hur barnet brukar reagera och vara i vanliga fall. Att man ser de här små tecknen på att men nu är det någonting annat. Nu är det för mycket stimulans. Nu är det överaktivitet.
Just det. Och det kan jag själv dra mig till minnes när mina barn var små. Och jag har ganska täta barn. Det är bara 1,5 år mellan dem. Och när de var 2, 3, 4 där någonstans, så när jag kom och hämtade dem på förskolan så har det gått jättebra hela dagen på förskolan. Men att det sen när jag hämtar dem, det havererar i kapprummet. Att då helt plötsligt skriker de, gapar, vill inte klä på sig. Om du kommer ihåg så finns det ofta såna här små pallar i kapprummen som fröknarna får sitta på. De får man absolut inte röra. De skulle de ta och åka runt på fram och tillbaka. Och jag blev helt slut. Så fick man på kläderna på den ena och börja på den andra. Och då slet den andra av sig kläderna och så fick man börja om igen. Och det kom det, jag kommer så väl ihåg, det kom det föräldrar in och bara tittade med stora ögon. Gick in, hämtade sitt barn, klädde på sig jackan och ut igen. Och där satt man själv helt svettig och bara, jahopp. Men just det här att jag kände det, att det här är ju ett tydligt tecken på överstimulering. Mina barn, de var kanske 8-3 på förskolan, men det var för långa dagar för dem, så att vi var tvungna att korrigera den tiden.
Förstod du det då, att det handlade om överstimulering? Eller hur reagerade du på det då?
Efter ett tag förstod jag det, när det fortsatte.
Men det är ju också så att de tar ju ut, alltså de här utbrotten och den här, att de blir så trötta och slut, det är ju framförallt kanske vi föräldrar som får se det mest. Alltså de personerna som de är allra mest trygga med. Oftast så anstränger de sig ganska mycket under dagarna på förskola eller i skola.
Precis, det brukar vi pratar hemma om att det är ju föräldrarna som får ta det. Och att alla andra runt omkring ser ju bara den fantastiska individen som ett högkänsligt barn är.
Ja, exakt.
Sen är det så att högkänsliga barn försöker ju undvika och hantera sin överstimulering. Och ofta så, hur man då kan märka att ett högkänsligt barn börjar bli överstimulerat, det kan vara sådana här tecken av att de börjar klaga lite på att det kanske är för varmt eller att det är för kallt. Eller att maten är för stark eller att rummet luktar konstigt, att de helt plötsligt inte trivs längre. Så kan vissa barn göra, och andra barn kan göra så att de vill leka för sig själva, att de inte vill vara med i leken och ställa sig själv utanför. Och sen kan det vara andra då som reagerar då med raseriutbrott och försöker få ut sin överstimulering genom att hantera det på det sättet. Och då finns det då den andra motsatsen, som är barn som verkligen försöker göra allting till lags och hantera sin överstimulering genom att bara vara lydiga och skötsamma hela tiden.
Och det finns några tecken på att ett högkänsligt barn är stressat. Och det är till exempel när småsaker förstoras upp till jättestora problem. När det blir väldigt överdrivna känslor, alltså en ovanlig rädsla för något eller retlighet och dåligt tålamod och att allting blir så stort. Att de går tillbaka till ett yngre beteende och kanske får svårt med saker som de har lärt sig att klara av tidigare. Att de får fler fysiska problem som till exempel huvudvärk, magont, allergier eller förkylningar. Så jag vet ju bara för min del, jag har ju alltid fått väldigt lätt ont i magen när det har blivit för mycket för mig.
Mm. Ja, det är ett vanligt tecken. Ja.
Även svårighet att sova eller att man får mardrömmar. Att de klänger mer på de vuxna. Eller att de börjar isolera sig eller gömmer sig. Det är en del tecken på att de sagt är stressade.
Just det. Sen har vi tittat lite på det här med att förebygga överstimulering. Och där ska vi väl också lägga till att det är ju ingen fara att bli överstimulerad lite då och då. Det är ju ingenting man bör gå runt och undvika hela tiden och vara rädd för. Men däremot om man ser att barnet är överstimulerat väldigt mycket, så kan det vara ju fint att göra någonting åt det. Och här kommer då lite tips då. Man kan till exempel förbereda barnet så mycket som möjligt och prata kring förändringar och förväntningar på olika saker som ska hända. Man kan också hjälpa barnet att skapa en positiv bild av ett möjligt händelseförlopp. Man kan, som vi var inne på innan, minska onödig stimulans kring och för barnet genom att kanske säga att det går inte att vara med på alla fritidsaktiviteter eller det går inte att leka med den och den kompisen idag. Man kan stötta barnet i att sätta gränser och säga nej till saker. Kanske inte ska gå på två kalas på samma dag. Man får hjälpa till och planera in pauser innan och efter extra stimulerande aktiviteter. Att man ser till så man själv planerar in att man inte har lunch på stan och kalas kanske direkt efter, utan man har lite paus hemma då. Man kan försöka undvika situationer som kan få barnet att känna sig maktlöst. Man kan vara uppmärksam på dina egna känslor och hur du uttrycker dem till barnet. Och sen också, när vi är inne på känslor, hjälpa barnet att sätta ord på sina känslor. När man märker att det börjar bli överstimulerat, att man frågar hur känns det där, hur har du det nu och är det något jag kan hjälpa dig med? Och sen att man kan prata med barnet om självavledande beteende. Att man kan gå därifrån. Om du känner att någonting börjar bli, att det börjar kännas jobbigt i kroppen, så gå därifrån. Och sen också att man är öppen och tillgänglig för när barnet är redo att prata eller säga till när du har möjlighet till det, om man inte har möjlighet precis då, att man har en dialog med barnet. Det är framförallt de lite större barnen då.
Precis, så att de inte känner sig helt utelämnade och ensamma i det här, utan att de vet att man finns där och stöttar dem när de har behov. Men det är inte alltid man kan komma precis samma sekund, om då får man säga att ja, jag håller på med det här, men jag kommer alldeles strax så fort jag är färdig med det här. Så att de vet att det är en rimlig tid att vänta. Och hur man då kan hjälpa barnet att hantera överstimuleringen är dels genom att vara lyhörd för barnets behov. Vad är det barnet behöver just nu? Hålla sig i närheten så att barnet vet vad man är och att man har uppsikt. Inte nödvändigtvis att man behöver vara precis intill barnet, för det är inte alla barn som vill det när de väl har hamnat i överstimulering. Men åtminstone så att de kanske ser vart man är och att de vet att de är inte ensamma. Det finns någon där som kan hjälpa dem när de är redo för det. Man kan också uppmuntra barnet att gå till den platsen där det känner sig extra tryggt och lugnt. Det kanske finns någon lite mysigare hörna eller i sängen på sitt rum eller vad det nu kan vara. Där man har en eget litet space, liksom, att här trivs jag. Hjälpa barnet också att begränsa intrycken. Och framförallt om man är ute bland folk och det blir överstimulerat så kan det bli väldigt jobbigt att ha mycket stim och grejer som händer runt omkring mitt när man är överstimulerad också. Och då kan det vara bra ibland till exempel att ställa sig framför barnet och begränsa synintrycken så att de inte ser lika mycket av vad som händer runt omkring. Eller kanske hjälpa dem att vända dem liksom åt ett håll där det är lite lugnare runt omkring så att de inte behöver ta in alla de här synintrycken samtidigt också.
Just det. Och det är ju, nu när vi är inne på det med intrycken, det är ju 80% av våra intryck kommer ju via ögonen.
Mm.
Så det är ju väldigt fint och det kan man ju ta till som tips själv också, blunda en stund. Precis. När det blir för mycket intryck.
Mm.
Andra tips kan ju också vara det här med just naturen är ju väldigt läkande. En promenad, vara ute i skogen, där är det ju mycket mindre intryck. Man kan ju ha en dag i skogen, boka in det, att man åker ut och tar det lite lugnt.
Ofta mår ju högkänsliga barn väldigt bra när de är ute i naturen.
Mm, precis. Och även det här med vatten, att det är väldigt lugnande att vara vid vatten, det kan man också tänka på. Och till och med har jag läst att dricka vatten är lugnande för kroppen också. Det är också ett tips man kan ta till. Men just det här att ge det högkänsliga barnet tid och utrymme att i sin egen takt få vänja sig vid nya miljöer och nya relationer och situationer är viktigt. De behöver ju ofta iaktta en stund innan de vill delta kanske i ny aktivitet. Och där är ett exempel på ett barn som det var ett klassframträdande och då skulle de lära sig någon bokstavslåt. Man skulle ha olika verser på de olika bokstäverna i alfabetet. Och den här pojken, han kunde alla verserna, men när den dagen kom när de skulle stå på scenen så kände han att det blev för mycket intryck och att alla skulle titta på honom. Så han fick en överstimulering och då så var det en fantastisk klassförståndare som såg överstimuleringen och hjälpte den här pojken till att kunna vara med på sitt sätt och sa: vet du vad, vill du sitta vid mig och vara ljudtekniker istället och hjälpa mig spela upp låtarna? För jag är ingen bra.
Idé.
Ja, jag är ingen bra på att spela upp låtarna. Jag spelar alltid i fel ordning. Den här pojken blev jättestolt att han fick vara med och göra det istället. Och hanterade den överstimuleringen så att det blev en positiv upplevelse med det här klassframträdandet för honom ändå.
Mm, precis, det är mycket det handlar om. Hur kan man bryta situationen och hitta någon positiv del i det istället?
Ja, så att
hur kan man vända det så att barnet känner att det faktiskt blir någonting bra?
Just det, så att de inte känner sig fel och annorlunda och att det är något fel på dem.
Mm.
Så att det finns många fina pedagoger där ute som gör fantastiska jobb.
Ja, verkligen. Och också det här att man känner av om det är läge att distrahera barnet med någonting annat. Det är inte alltid det. Ibland blir det ännu mer överstimulerande om man som vuxen står där och försöker liksom, ja, men ska du göra det här och vill du göra det och sådär. Då kan barnet bli ännu mer upprört. Så att man får känna in situationen.
Framförallt för kanske spädbarn som gråter eller någonting. Och så kommer det fram någon som ska försöka pigga upp dem och göra dem glada igen. Och bara skoja så här gör det. Det kan bli för mycket att barnet bara skriker ännu mer.
Och även att man pratar lugnande. Men att man pratar så lite som möjligt med barnet under överstimuleringen. Inte ställa massa frågor och babbla på och förklara saker i all oändlighet, utan prata ganska lite, men håll ditt eget lugn. Och visa medkänsla för barnet och tänk på att inte skuldbelägga dem, för att de gör inte det här för att det är kul, utan det här handlar helt enkelt om att de behöver hjälp. De har hamnat i en situation där det har blivit för mycket och de behöver hjälp.
Mm.
Så att det är vad det är, men kom ihåg att som sagt det här är en situation som oftast är ganska obehagligt för barnet. Mm. Så stötta istället för att vara ifrågasättande och skuldbelägg. Och håll gärna fast vid dina principer som du har, för att det ger barnet en ram av trygghet och lugn. att man går tillbaka till det som faktiskt är tryggt och bekant. Och se upp framförallt så att du själv inte blir känslosmittad. För det är väldigt lätt att man blir affektsmittad. Men försök att behålla ditt eget lugn. Eller be om att få bli avlöst av någon annan. Jag kan ge exempel då från, jag har jobbat som förskollärare i många år. Och jag kommer ihåg ett barn som jag hade för många, många år sedan. Som när vi skulle ha en aktivitet där det var en skapande aktivitet där barnen skulle få måla tillsammans på, vi hade lagt ut stora papper på golvet. Och han bara låste sig och ville inte. Jag kanske ska nämna också att det här var en pojke som egentligen hade ett annat modersmål eller de pratade ett annat språk hemma. Så att det var svårt ibland att veta exakt om han förstod allt vi sa och om vi uppfattade honom rätt och sådär. Men vi försökte ändå kommunicera så gott vi kunde från båda hållen. Men han vägrade i alla fall att vara med och måla. Och vi gjorde det här vid flera tillfällen och även under andra tillfällen när barnen fick sitta själva och måla. Så vägrade han. Han stod och tittade på eller han gjorde någonting annat. Men han ville absolut inte plocka upp en pensel eller en penna och måla. Och sen när det hade gått ett tag och han hade fått vara med och observera och iaktta och sådär. Så helt plötsligt så var det en dag så ville han vara med och måla. Och sen var det det han valde som egen aktivitet. Varenda gång det var så här, nu får ni välja, vad vill ni göra? Då var det just det. Och det visade sig att han var en riktig konstnär. Alltså han hade verkligen den där förmågan att vara kreativ. Och han älskade att måla och rita. När han väl hade fått utrymme att faktiskt observera och iaktta. Vad var det som skulle hända? Vad handlar det här om? Mm. Tills han själv var redo att vara med.
Ja, det var det vi har tagit upp också, det här med att spela spel. Att det är väldigt många barn som vill titta på första gången när de spelar ett spel. Känner sig trygga med situationen helt enkelt. Och fint.
Just det. Och sen vet jag också ett annat högkänsligt barn som tyckte att det var jättejobbigt att gå på rytmiklektioner i skolan. Just för att den här läraren som hade rytmiken var ganska spontan och egentligen varje tillfälle när de här lektionerna kom, då var det något nytt som hände, så att det var svårt för det här barnet att förutse vad de skulle göra varje tillfälle. Och dels handlar det då om kanske olika danser de skulle lära sig eller sånger de skulle sjunga, saker som var nya som ändrade sig från gång till gång, så det här barnet kunde liksom inte ställa sig in på att ja, men det är det här vi ska göra, det här kan jag redan. Plus att det ofta var situationer där man kanske skulle visa upp saker inför varandra eller där man på ett eller annat sätt hamnade i de andras blickfång. Så det här barnet vägrade ju under en lång tid, alltså ville verkligen inte gå på de här rytmiklektionerna. Skulle det följa med så ville det sitta i kanske någon vuxens knä eller vara nära någon vuxen eller också bli intygad innan de gick dit att det är okej, du behöver inte vara med på alla grejer, du kan få sitta och titta på också. Så att det är viktigt att man är lyhörd för det här. Vad är det som ligger bakom? Det kanske inte bara handlar om att det här barnet vägrar och vill inte gå på en lektion. Utan det här är en obehaglig upplevelse för det här barnet. Mm. Att inte kunna förutsäga vad som ska hända och ha andras blickar på sig samtidigt. Det är ju situationer som är väldigt överstimulerande ofta för högkänsliga barn.
Mm. Jag var inkännande där och medveten i situationen om vad som händer.
Ja, men verkligen. Och det är ju som det står också i den här Det högkänsliga barnet av Elaine Aron. Kom ihåg att högkänsliga barn är konservativa. De tycker inte om att ta risker förrän de känner sig säkra. Och för dem framstår skoldagen redan som full av risker. Så att det är mycket att ta in för dem ändå, bara genom att vara där och träffa andra klasskamrater och allt vad det nu innebär liksom att vara i skolan. Men de vill gärna välja det trygga om de har möjlighet att göra det. Och det är ju som jag ju alltid, alla mina år genom skolan, så har jag ju fått höra att ja, men du kan ju mycket Josefin och du visar ju mycket på skriftliga prov och så, men du måste försöka räcka upp handen mer. Du måste visa mer muntligt vad du kan. Jag kan inte ens komma ihåg hur många utvecklingssamtal jag har fått höra det. Men för mig handlar det om att jag kanske kunde faktan som vi skulle kunna, men om inte jag var absolut, absolut 110% säker på att det jag skulle säga var rätt, då sa jag ingenting. Då räckte inte jag upp handen och sa något. För det kanske kunde vara så att jag skulle sitta där och skämmas för att jag hade sagt fel och att alla skulle titta på mig och att jag skulle tycka att det var en jätteobehaglig situation. Så det var ju ett sätt egentligen som jag medvetet valde att göra för att inte riskera att hamna i överstimulering.
Mm.
Så valde jag helt enkelt att inte räcka upp handen, för jag tyckte att det var för obehagligt. Och där står det ju också vidare i den där boken att kom ihåg att hålla stimulansnivån låg och eleven avslappnad när du försöker få honom eller henne att delta i klassen. Du kan lita på att de kommer ha en hel del att säga när de känner sig trygga. Det blir faktiskt ofta de mest pratsamma, kreativa och livliga eleverna.
Ja, när de känner sig trygga.
Precis.
Mm.
Och så har det också alltid varit för mig. När jag väl har känt mig trygg, då har jag kunnat berätta och prata massor.
Mm.
Men bara först när jag har känt mig trygg i situationen.
För det är ju många högkänsliga väldigt öppna personer.
Mm.
Så de har ju lätt att släppa in sen när man väl fått förtroendet. Mm. Också är det viktigt att bryta ner uppgifter i små steg för högkänsliga också. Så att det inte blir för många instruktioner åt gången om barnet redan är lite trött eller stressat. Det är ju bättre att backa om barnet börjar bli oroligt eller protestera och sådär. Det kan jag ju känna igen själv, det här med om man bara går till sig själv, att när det blir för många instruktioner åt gången, om man själv är lite uppe i varv eller lite stressad och sen har man två barn som pratar med en om olika saker och kanske en person till, så att det kommer tre information från tre håll samtidigt, då är det ju lätt att man blir stopp, det är kaos i huvudet just nu.
Det är nästan inget jag blir så trött av som om mina barn pratar liksom konstant samtidigt som jag ska göra någonting. För då känner jag att jag kan inte hålla fokus på allting samtidigt. Och de vill ju att jag ska vara liksom närvarande i mina svar också.
Mm.
Så att det blir jag otroligt stressad av när det är för mycket som händer på en och samma gång.
Och det är en svår gränsdragning där också. För man vill ju låta dem bubbla och verkligen få berätta och när de kommer hem och det är något spännande som har hänt. Och sådär.
Jag försöker vara tydlig och säga det, att vänta lite grann, jag ska bara göra färdigt den här saken först. Eller jag är lite stressad just nu, men jag ska gärna lyssna på dig snart.
Precis. Det är jättefint att kunna ha den kommunikationen.
Sen också att man undviker att pressa barnet att delta i tävlingar och så, där det är i mittpunkten. Och även när man har kanske tidsbegränsade prov eller så i skolan eller olika framträdanden. Att man faktiskt har med det i beräkningen, att det är ofta situationer som är ganska jobbiga för högkänsliga barn. Så det kanske finns möjlighet att kunna lägga upp det på ett annat sätt. Eller att det barnet får göra en redovisning eller så på ett annat sätt. Kanske för färre personer till exempel. Så att det är viktigt att barnet känner sig tryggt. Och att man anpassar svårighetsgraden i ett tempo som är anpassat efter barnet.
Just det. Och det här med att delta i tävlingar där de är i mittpunkten. Det kan jag känna igen från när jag var yngre och spelade volleyboll. Jag var väldigt duktig på att serva på träningarna. Och sen kom man på matcherna och det blev väldigt fokus på den som ska serva i volleyboll på matcherna. Just det här att det är väldigt mycket fokus och att det kan vara svårt. Det är lätt att bli överstimulerad i sådana situationer. Jag tänker också det här med att man ska försöka undvika hårda tillsägelser till högkänsliga barn. Det kan ju vara så att man tycker att varför ska inte du vara med och göra det här och så. Men att man inte... Ja, man lägger mer skam på barnet och framförallt inte i en grupp att säga det framför andra. För högkänsliga barn, de tenderar att ha bra koll på regler och behöver oftast bara mer ett lite diskret påminnelse. Att lite försiktig tillsägning snarare än en hård tillsägelse. För det tenderar ofta att slå över annars och göra barnet överstimulerat. De känner ju redan skammen att de inte kan delta på samma sätt som någon annan. Att de känner redan den här rädslan kanske. Stå i centrum och bli bedömd. Och det kan också vara det vissa som var inne innan, att vissa högkänsliga barn, de kan reagera med fula ord tillbaka då om de känner sig skamsna.
Och när man ska försöka förstå sig på det här med överstimulering så kan man jämföra det med ett isberg. Där toppen av isberget som man kan se ovanför vattenytan, det är barnets beteende i den aktuella situationen i överstimuleringen. Men den delen av isberget som är dolt under vattenytan, det handlar om alla de här bakomliggande orsakerna till att barnet har blivit överstimulerat. Så man behöver se bortom den här aktuella situationen för att förstå vad det egentligen handlar om. För många gånger kanske man känner som vuxen där att, men herregud, det här var väl ingen stor grej. Varför blir barnet så upprört av det här? Men då kanske det har varit massa grejer där innan som har lett fram till det här. Som jag vet, ett exempel då när det var ett barn som skulle gå hem från skolan. Där det blev jätteupprört på hemvägen och bråkade och skrek och var väldigt så... fick utbrott liksom. Och föräldern då funderade över, men vad handlar det här om? Liksom? Vad är det som har hänt? Tills föräldern kom att tänka på att men just det, imorgon ska det ju vara brandövning på skolan. Kan det vara det? Och frågade också det här barnet då, men du, är det så att du, har det hänt någonting annat? Är det något annat du funderar på? Känns det jobbigt det här till exempel att det är brandövning i skolan imorgon? Ja, det gör det, sa barnet. Och så kom det en massa tårar. Så att det var ju det som det handlade om i samband med att barnet kanske också då var trött efter en lång skoldag.
Mm.
Det var därför den här överstimuleringen kom också där i samband med hämtningen.
Det där kan jag känna igen på morgonen också. Om det är någonting som ska hända senare under dagen. Att man får något utbrott på morgonen. Och då visar det sig att det är någonting som ska hända senare på dagen.
Och här finns ett exempel då ur en engelsk bok som heter Supporting the Highly Sensitive Child av James Williams och Lucy Skye. För övrigt en väldigt bra bok för att försöka förstå lite mer av det här, vad överstimulering handlar om. Då står det så här, Oscar och Sam är 9 år och spelar Monopol tillsammans. De pratar och skrattar och har det trevligt. Mot slutet av spelet tar Oscar upp ett kort som säger att han måste betala böter. Han kastar då plötsligt hela spelplanen tvärs över bordet och hoppar på alla spelpjäserna. Han puttar bort Sam och skriker, det är inte rättvist! Medan han springer runt i rummet och sparkar på möblerna. Mamman som är i närheten och har sett allting säger till Oscar att han måste be om ursäkt och att han borde veta bättre än att bete sig så här. Oscar kryper upp i soffan gråtandes och vill inte prata med någon. Det här kan ju tyckas som en liten situation för att få ett sånt typ av utbrott över att få ett kort. Men om man då läser mer här av vad det är som distraherar honom, som han faktiskt också har i liksom sina sinnesintryck. Står det så här, grannen intill håller på att klippa gräset utanför och gräsklipparen låter så högt att det gör ont i Oscars öron. Oscar kan inte låta bli att tänka på matteprovet som han gjorde i skolan igår. Nästa vecka ska de få resultatet och det känns som en evighet att behöva vänta så länge. Han hoppas verkligen att han blir godkänd, men han har ingen aning. Innan Sam och Oscar började spela spel frågade mamma om Oscar kunde hjälpa till att fixa lunch lite senare. Oscar vet inte vad lite senare innebär. Kanske kommer mamma bryta mitt i spelet. Det oroar honom och gör att han kan inte fokusera på här och nu. Sen får han dessutom ett kort som säger att han ska betala böter. Han har redan behövt göra det 2 gånger och Sam har inte behövt göra det alls. Varför ska alltid Oscar få de dåliga korten?
Just det, det är mycket som ligger bakom som man inte tänker på.
Precis, så att det gäller som sagt att se det här isberget. Vad är det som ligger bortom själva den här situationen och det här beteendet?
Och det här slår mig då att det är ju inte lätt att vara förälder.
Nej, det är ju inte det.
Och se alla de här bakomliggande sakerna som
verkligen,
faktiskt
man får vara lite detektiv ibland.
Exakt.
Luska lite.
Och jag har då också lite tips på, som till föräldrar att hantera stimuleringen. Och det kan vara det här att man just lär sig snabbt känna sitt eget barn och vilka överstimuleringssignaler den sänder ut. Om det kanske är att barnet inte vill äta fast det egentligen borde vara hungrigt. Eller att det kan vara att barnet kanske gnider sig i ögonen och verkar trött eller sätter sig på tvären och gnäller. Att man liksom försöker plocka de där tidiga signalerna. En annan sak kan vara också att låta barnet arbeta i sin egen takt. Att inte skynda på, att ha lite mindre tider att passa. En annan sak kan också vara att minska onödig stimulans. Som det här spelet, att kanske bli observant då att det var det gräsklipparen utanför. Man kanske kan stänga fönstret om det är något sånt man kan göra åt. En annan grej också att se till att man har lite buffert när man kommer hem. Man kanske har, det kan ju vara i form av frukt och mat och sådana saker. Men det kan också vara om man ska ut och resa att man har myggmedel med sig. Eller som jag vet att du pratar om på vägen hit, en skön kudde som man verkligen gillar. Så att inte man får några onödiga utbrott. Och sen kan det också vara att man kan be andra om hjälp, andra vuxna om hjälp. Att man kanske själv känner sig trött och hängig och hade behövt en stund för sig själv. Att just be om hjälp och ta hjälp av andra. Det är viktigt.
Precis, och det är ju viktigt oavsett om det handlar om att man är förälder till ett högkänsligt barn eller om man jobbar till exempel i skola eller förskola. Att när man känner att nej, men nu, jag kommer inte längre med det här, jag blir bara upprörd och irriterad. Att man hellre ber någon kollega eller en annan vuxen att kan du hjälpa mig att ta över här.
Just det. Och som förälder är det viktigt också att veta kanske hur man ska stötta ett stressat barn. Och det har vi ju varit inne på lite innan. Det är just det här med att planera in pauser och avbrottstid. Kan vi inte nog stryka under hur viktigt det är. Och sen vara extra omvårdande och stödjande. Speciellt kanske med små barn. Att ta upp dem, ge dem en kram. Eller om det är någon de lägger sig ner och har jätte ont. För de slog sig precis. Det kanske egentligen inte gjorde så ont. Men de verkligen vill ha en kram. Och att försöka se igenom det. Att bekräfta barnets känslor. Att just att säga att jag ser att du är upprörd över det här. Vill du gå ut en stund eller vill du sätta dig i något lugnt rum, en bok, och så lugnar vi ner oss. Sen är ju sömn en otroligt viktig grej också. Prioritera sömn både för dig själv och ditt barn. Sömnbrist är ju extremt tufft för ett högkänsligt barn. Och de har ju oftast lite större behov, fler timmars sömn. Och där är också det att hålla fast vid rutiner. Och det som är bekant. Och kanske just på helgen försöker vi hålla ungefär samma tider på helgen som i veckan med sömn och så. Och också det här med att minska antalet beslut för barnet. Det kan bli väldigt stressat om man frågar många frågor samtidigt. Har du packat gympapåsen? Har du packat frukt? Har du... Nej, men nu håller jag på med det här. Du kan inte komma med alla saker samtidigt. Ja. Sen är en annan sak också som vi var inne på tidigare också. Det här just att fundera om man själv är överstimulerad. För... om man ska ha en tid att passa så kanske man själv är lite stressad över det. Och då känner ju barnet direkt av. Och det blir ju en ond spiral av det. Att båda förstärker och, som du var inne på, smittar varandra. Att man försöker stanna upp och zooma ut där. Att det kan vara svårt.
Just det, och det där känner jag ju verkligen igen. Alltså jag är ju en person som hatar att packa. Jag blir superstressad av att packa. Och det vet jag i många, många situationer när vi skulle åka iväg någonstans, hela familjen. Och jag och min man har sprungit runt och packat och fixat grejer. Och barnen har ju sprungit runt lika stressade dem, för de blir stressade av oss. Mm. Och då blir vi ännu mer stressade i packningen av att de dessutom springer runt och leker och skriker och tjoar. Så att det blir ju verkligen en ond spiral. Så att då är det nästan bättre att så här sätter och kolla här en stund på den här filmen. Nu packar vi i lugn och ro. Eller att man kanske packar så mycket som möjligt när barnen sover till exempel. Mm. Så att de inte heller behöver smittas av den stressen man själv har när man väl är inne i den här packningsruschen.
Det har jag faktiskt tagit till mig. Jag brukar packa på kvällen innan. I lugn och ro.
Vad smart.
Ja. Ja, men just det här också, som vi är inne på det också, när, just när man har en tid att passa och man ska iväg någonstans, att, det, att just det här zooma ut lite också och tänka att amen, okej, nu trissar vi bara upp varandra. Det kanske är bättre att vi sätter oss ner, försöka kramas en stund eller försöka bara lugna ner oss på något sätt, och att vi får komma några minuter sent i så fall. Eller efterkommande dag blir ju härligare om man får lov att börja den på rätt sätt, eller om man så. Att man kanske då, ja, men, som jag sa, ger en kram eller bara ger ens uppmärksamhet till barnet. Att också det här kanske, ja, men, barnet får bestämma att de kanske inte vill ha överdragsbyxor på sig, men åk i pyjamas till förskolan då och ta med kläderna i en väska eller något. Och sen också fundera om det blir kaos ibland, och kanske man också ska reflektera efteråt, varför blev det så här, och försöka göra något annat, att se det som att okej, det är en lärdom. Vad ska vi ändra till nästa gång? Och barnet behöver ju vuxna som stöttar och lugnar ner. Och annars är det ju lätt att barnet tänker att det måste vara något fel på mig som får den vuxna att känna så här, att man blir stressade. Men visst, det är inte lätt alla gånger. Och som vi sa innan, att någon gång bli överstimulerad är ingen fara. Bara vi inte är det hela tiden.
Precis. Det står i en bok som heter Högsensitiva barn i Barnehage och Hjemme. Så är det en mamma som berättar om sitt högkänsliga barn. Så står det, när hon blir rasande är det bäst att jag uppför mig så neutralt som möjligt. Det har hänt att min känsla av hjälplöshet har gjort att jag har blivit arg, men det gör bara situationen värre. Helst vill jag hålla om henne och trösta, men det får jag inte. Hon säger ofta, prata vanligt och se inte på mig, ta inte i mig. Men hon vill väldigt gärna att jag ska vara där. När hon har lugnat ner sig är hon hungrig, törstig och trött. Då behöver hon bara sitta nära en stund. Ibland vill hon att jag ska massera hennes fötter och händer hårt och säger att det hjälper henne att landa i sin kropp igen.
Mm.
Och just att man fokuserar också på att barnet behöver hjälp, som vi sa förut. De bråkar och får inte utbrott för skojs skull. Och ibland när man är jättefrustrerad och upprörd och bara känner att egentligen skulle man helst bara vilja skrika tillbaka själv, så kan det också hjälpa att man faktiskt försöker att se på barnet som det här lilla barnet det var en gång, till och med ett litet spädbarn. Att det kan vara lättare då att känna de här ömhetskänslorna för barnet, att ja, men egentligen är det ju faktiskt bara ett litet barn. De vill ju göra så bra som möjligt, men ibland blir det tokigt. Och just det här klassiska, ibland är det bra att andas lugnt och räkna till 10. Känner du igen det? Var det så att du gjorde det i morse kanske?
Kan vara så.
Och som vi sa förut, kolla om det kanske finns någon annan vuxen som kan ta över en stund.
Mm. Och sen tänker jag också lite det här, efter det har varit en överstämning, till exempel låt utbrott, om då vi har pratat om att vissa barn reagerar då med kraftiga skrikutbrott och till och med de äldre kanske säger fula ord och beter sig illa helt enkelt, slå på saker eller slå på föräldrar eller syskon eller andra saker, andra barn menar jag. Då kan det vara så här att efter då kan det komma ånger. Och just att ta emot den ångern också. Det är ganska vanligt att kanske vid läggdags barnet börjar bearbeta saker vid läggningen. Och då kan det komma en massa saker att Gud, jag älskar dig så mycket mamma. Jag menade inte det jag sa. Och att just de här skamkänslorna kommer. Och där är det fint att kunna bara bekräfta barnet att jag älskar dig men inte det du gjorde.
Precis. När jag verkligen skiljer på det. Skilja på vem de är och vad de gör.
Och där tänker jag att ha barn med högkänsliga drag kan ju vara helt fantastiskt de flesta gångerna. Men också en del utmaningar som vi har varit inne på i det här avsnittet. Jag tänkte vi skulle runda av där.
Mm. Det finns ju hur mycket som helst att prata om överstimulering. För att det är ju faktiskt det som många gånger vi högkänsliga kan hamna i.
Mm.
Men och som sagt, mycket, vi har ju mycket exempel så att ta upp. Men
vi tänkte att vi skulle börja avrunda. Mm. Vill ni veta mer om oss så finns vi på Instagram och Facebook. Där jag heter Högkänslighetscoachen och du heter
Tankar om högkänslighet.
Och ni kan även läsa om högkänslighet på min hemsida www.hogkänslighetscoachen.nu. Och annars så hörs vi ett annat tillfälle.
Ha det fint bra.
I dess. Hej.
Hej då.